Podplay.
Välkommen till ett nytt år med Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag, vem städar efter städskandalen och är det någon som tycker något om det här med att vi stänger ner samhället igen? Häng med. Ja, det är tisdag den 11 januari och Politikrummet är tillbaka med en ny säsong, den andra i ordningen. Välkommen åter Helena Gissén.
Hej Viktor.
Vad roligt att ha dig här. Idag är det bara du och jag.
Ja, men det får duga.
Ja, det kommer nog duga alldeles utmärkt. Kul att ni alla är med oss på distans i denna podd. Det är valår nu, för första gången i den här podden. Och det har börjat ovanligt nyhetsintensivt får man säga, om än på ett lite oväntat sätt.
Jag har ju arbetat stenhårt mot svarta pengar och mot fusk under alla de år som jag har varit minister. Det har varit en av mina prioriterade frågor. Inte minst för att vi ser hur olika former av kriminell verksamhet riskerar att tränga sig in och undergräva möjligheterna för seriösa företag.
Det här var statsminister Magdalena Andersson som kommenterade den så kallade av oss och andra städskandalen som tycks växa. Helena, ska vi börja med att gå igenom vad som har hänt för folk som kommer från jullovet direkt?
Ja,
här?
Det kan ju vara lämpligt. Det här är ju en häpnadsväckande historia på flera plan faktiskt. Det som har hänt är då att en efterlyst kvinna från Nicaragua som vistas illegalt i Sverige och som gått under jorden för att undkomma utvisning har varit på städuppdrag hemma hos statsminister Magdalena Andersson och så har hon blivit gripen där då av polisen. Sedan, om det är hon själv eller hennes kollega är lite osäker på, har råkat utlösa tjuvlarmet i villan helt enkelt. Och det har kommit fram då två konstiga saker i sammanhanget. Det ena är att det verkar som att Säpo, säkerhetspolisen, inte haft någon koll överhuvudtaget på vilka som har städat i Magdalena Anderssons hem.
Just då, vi pratade då om hennes privata villa då, men likväl hennes hem fram till flytten till Sagerska här strax före jul. Och hon har ju inte varit vem som helst innan statsministeruppdraget heller, utan finansminister de senaste 7 åren.
Ja, hon var skyddsperson då också, och Säpo sa nu när det här avslöjades av Expressen i helgen då, att det ingår inte i deras uppdrag att ha koll på folk som anlitas för att utföra arbeten i skyddspersonernas hem. Och det kanske är så, och det är i så fall helt otroligt.
Ja, det låter ju lite uppseendeväckande med tanke på potentiella implikationer där. Kan platssättaren ha byggt en rysk radiostation eller liknande saker? Om vi bara bortser från den rena personsäkerhetsaspekten så finns det ju andra aspekter på säkerhet också som där är lite problematiskt. Det fanns ju en annan aspekt också i detta som var ganska uppseendeväckande ur ett mer politiskt perspektiv kanske.
Ja, verkligen. Det är ju då att Magdalena Andersson har anlitat ett företag i många år som inte har kollektivavtal, vilket är ju en helt central fråga för alla socialdemokrater, att man anlitar bara företag som har kollektivavtal. Hon har ju sagt nu då att hon ställde frågan någon gång i början för många år sedan när hon anlitade den här firman och att hon då fick ett jakande svar. Och sen så har hon liksom fått det till att man kanske borde ställa kontrollfrågor fler gånger, men det är den enklaste sak i världen att bara ringa facket eller arbetsgivarsidan och bara fråga, har det här företaget kollektivavtal? Men det har de då inte gjort.
Och det blir då extra problematiskt kanske eftersom Magdalena Andersson själv har varit väldigt profilerad i dylika frågor, inte bara under den senaste månaden som statsminister utan kanske ännu mer under tiden som finansminister. Men hon sa i sitt installationstal som partiordförande så tryckte hon på det personliga ansvaret i att motverka till exempel exploaterande arbetskraftsinvandring och dylika saker. Ja.
Ja, hon har ju haft väldigt hög svansföring i talet om allas personliga ansvar för att bekämpa diversitet. Olika delar av kriminaliteten, utnyttjande av illegal arbetskraft och så vidare. Och det hör ju till saken också att det här företaget då, det visar sig ju att vdn där, han har ju fått en diger skattebot efter inblandning i någon härva med påstådda blufffakturor. Han fick en bot på 600 000 kronor.
Och vad kommer att komma ut av detta? Nu ska vi säga, Expressen har idag publicerat en intervju med städerskan i fråga som ja, hon hon säger själv då att det här var inte enda gången hon har varit där heller. För det har ju lagts ut något av en, jag ska inte säga en dimridå, men ett, det har prat, man har försökt att prata om det här som att ja, vi ska undersöka vilka omständigheter som egentligen har hjälpt här, och det har pratats om att den här städerskan inte var inne i huset utan satt i en bil, och att Säpo visst hade koll, sa den här vdn. Men uppgifterna som den inblandade städerskan lämnar till oss motsäger ju det ganska kraftigt. För
ja, verkligen. Alltså det, alla inblandade parter har ju försökt snacka bort det här. Magdalena Andersson har ju också antytt att det Expressen har skrivit kanske inte riktigt stämmer med verkligheten. Men nu säger ju då städerskan till vår reporter Daniel Ingmo att hon har varit där vid tidigare tillfälle och städat, och att hon var på plats för att städa även den här gången. Och att det saknas kontroll. Att det finns lite kameror där inne, men det är ingen som kontrollerar när man går in och så vidare. Vilket då vdn har påstått, att det görs ID-kontroller varje gång man ska dit och städa. Nej, säger städerskan, det gör det inte. Utan det här är en helt vanlig villa. Som
om det stämmer att hon har varit där, så ska det ju mycket till om det har skett ID-kontroller. För då hade hon ju rimligen plockats in då. Eftersom hon alltså saknade tillstånd att vistas i eller arbeta i Sverige. Men okej, vi har alltså en historia med två dimensioner i detta. Den ena handlar om skyddet för centrala statsledningen ytterst. Där är det kanske egentligen Säpo som kommer att få de svåraste frågorna på sikt.
Eller? Absolut, ja, de säger...
Man kan naturligtvis peka på ett eget ansvar för Magdalena Andersson, eller kanske ännu mer för regeringskansliet, men det blir ju ändå en fråga om... En strukturell fråga.
Ja, men verkligen. Och Säpochefen har ju varit intervjuad och sagt att även om hon lurvar till sina svar, så säger hon ju ändå att det kan finnas någonting här som är värt att titta på. Och det är ju förmodligen så då att reglerna säger att de inte är skyldiga att kontrollera personer.
Men hur är det möjligt?
Jag förstår inte heller det, med tanke på den extremt rigorösa kontrollen av alla som går in och ut i departementen i centrala Stockholm. Eller kontrollen av oss när vi ska in på presskonferenser. Det är ju full flygplatskontroll med röntgenbåge och metalldetektor och så vidare. Varje gång vi ska in, som de ändå känner sedan många år tillbaka. Men alltså hemma i hemmen för de här skyddspersonerna, så verkar det vara fritt fram för vem som helst. Jag förstår det verkligen inte.
Nej, och det är lite... Men, och sen har vi den andra dimensionen som ju då är kanske mer politisk. Vad ska man säga om sättet Magdalena Andersson då har hanterat denna lite objektivt olyckliga situation?
Ja, det är väldigt märkligt helt enkelt att hon som är socialdemokrat på den nivån har låtit det här företaget, som ju uppenbarligen har stora brister, städa hemma hos henne i många år.
Nej, men det här är ju också kanske den mest politiskt känsliga tjänst man kan köpa som socialdemokrat, med tanke på det långa, ofta ganska kraftfullt betonade motståndet mot
skattelättnader. Som de har kallat det. Ja, visst. Nej, men absolut.
Så är det någon gång man ska ha ordning på bitarna och göra det etiskt korrekt, så är det kanske här.
Ja, men verkligen. Sen tycker väl jag då, eller kan tänka mig i alla fall, att de flesta nog ändå accepterar att en person i hennes position behöver hjälp i hemmet. Det kanske de flesta ändå tycker är relativt naturligt. Men att det naturligtvis ska vara en självklarhet att man kontrollerar att alla avtal och papper och finns på plats, så att det inte anlitas personer som vistas illegalt i Sverige. Det här är ju en kvinna då, den här kvinnan från Nicaragua, hon är inlånad av ett annat företag. Då säger vdn att han brukar låna in personal från två olika företag, men då är det ju en självklarhet att han måste kontrollera att alla papper finns på plats.
Nej, men det är som en perfekt illustration på den typen av utbredda problem med skuggsamhälle och så, som i Expressen har skrivit mycket om och som Magdalena Andersson själv ofta har velat lyfta fram som ett problem att hantera politiskt. Det är ganska ironiskt.
Ja, men visst är det. Det är så otroligt motsägelsefullt. Och sen är det ju självklart att hade hon vinnlagt sig om att anlita en stor seriös firma, vilket ju många människor trots allt gör, även om det då är dyrare. Jag tror inte att priset spelar någon roll för henne, men hur som helst. Hade hon vinnlagt sig om att anlita en vettig firma, så hade hon minimerat risken för den här typen av inlånad personal, illegal arbetskraft och så vidare. Så att jag tycker att rent säkerhetsmässigt så är det också
anmärkningsvärt. Hon kunde gott ha tänkt på det. Någon i hennes omgivning borde kanske ha tänkt på det. Och säkerhetspolisen borde kanske också ha tänkt på det. Någon borde ha tänkt, men här har det då inte tänkt sig tillräcklig utsträckning. Så kanske man kan sammanfatta det hela.
Ja, nej, man känner nästan att det är någon slags systemfel här hos Socialdemokraterna. Eller någon attitydproblem.
Ja, alltså det går ju om man vill att se ett mönster av en viss arrogans här någonstans. Alltså, det här påminner ju då om bakgrundskollen av nya ministrar som uppenbarligen inte gjordes. Istället kom det fram en massa saker under de första veckorna med den nya regeringen som man rimligen borde ha kunnat ta reda på. Annika Strandhälls betalningsanmärkningar till exempel. Det finns fler saker här som någonstans, det kan vara ett mönster som man övertolkar, men jag tycker ändå ett mönster av att vi skiter i, vi kör. Det gäller ju även en sån sak som den säkerhetspolitiska situationen där de här ryska kraven på en ny säkerhetsordning i Europa som alla pratar om lades fram redan den 17 december. Regeringen gick på jullov och när responsen väl kom, långt efter att till exempel Finland hade gått ut och bemött detta, då var det inte överhuvudtaget förankrat med riksdagens övriga 72%. Det är ju en ganska liten regering vi har. Nu har man efter kritik bjudit in till partiledaröverläggningar.
Som ska ske imorgon.
Ja, jag noterade också, det förvånade mig lite med de ministertillsättningar man gjorde. Det har jag sagt förut med... Här var det en liten regering som fick chansen att ombilda sig själv och kanske återta lite förlorade statsmannamässighetspoäng efter de rödgröna låsningarna. Extremt beroende av goda relationer i riksdagen för att få något gjort. Vad gör man? Jo, man tar de mest kontroversiella korten man kan hitta i leken och sätter dem på de tyngsta posterna. Annika Strandhäll, Morgan Johansson, kända konfliktpolitiker som hellre förolämpar oppositionen än sträcker ut handen i samarbete. Man tillsätter Anders Ygeman på en av de absolut tyngsta posterna. Samma Ygeman som en riksdagsmajoritet redan har avsatt en gång genom hot om misstroende på grund av hans inblandning i Transportstyrelseaffären. Och som något slags crescendo på alltihopa så utser man dessutom Emma Lennartsson inte bara till statsministerns statssekreterare utan också till personen som då ska vara ansvarig för regeringskansliets krishantering. Emma Lennartsson är alltså samma person som fick avgå efter Transportstyrelseskandalen 2017 och kritiserades av konstitutionsutskottet för att inte ha vidareförmedlat kritisk information till statsministern. Magdalena Andersson och regeringen har ju säkert sina skäl och tycker uppenbarligen att Emma Lennartsson är en ytterst kompetent person. Men som signal till riksdagen i stort så är det här ju nästan ett långfinger.
Ja, men jag håller med och det är på något sätt lite grann enligt principen det är svårt att vara ödmjuk när man vet att man är bäst. Alltså samtidigt ska man komma ihåg att jag tror att Magdalena Andersson gynnades ganska mycket av att hon under rabaldret i november då när hon tillsattes och alla hoppade av och budgeten föll och så vidare att hon faktiskt höll en väldigt god ton gentemot sitt regeringsunderlag trots att de betedde sig som småungar, tyckte nog hon i alla fall. Eller hur?
Helt klart så. Det var väl också därför som jag måste säga att jag blev lite förvånad över det som sen hände. Det som sen spelade ut, de val man gjorde i det skede där man, det var som att omständigheterna gav Socialdemokraterna nästan unik möjlighet att framstå som den, det är inte bara den vuxna i rummet utan verkligen pensionären i rummet nästan. Att man hade kunnat kliva fram, tillsätta brett respekterade personer på de lediga posterna och verkligen inför det här valet där alternativen är djupt oklara framstå som det gamla, stabila statsmannapartiet. Nu har man valt en väg som bara måste beskrivas som något annat när man ser till de val man har gjort. Det är lite förvånande, men än så länge så tyder väl det mesta på att det fungerar.
Det går ju prima.
Vi står på tröskeln till valåret, eller det har börjat, vi har klivit över tröskeln. Vi ska ta en liten titt på opinionsläget, tänkte vi. För det finns ju, även om mycket är stabilt, så har det skett en del intressanta rörelser här under de turbulenta senaste månaderna. Och en är ju då, Helena, att Socialdemokraterna fortsätter gå mycket starkt.
Ja, verkligen.
Man är över 30% i sammanvägda mätningar och Magdalena Anderssons personliga förtroende är oerhört högt. Vi har en mätning som publiceras idag tisdag i Expressen från Sifo där Magdalena Andersson har förtroende hos över 50%. Utmanaren Kristersson 32%.
Glappet ökar.
Ja, det är det som är intressant. Det är inte bara en liksom tillträdeseffekt utan det sker en vidgning snarare. Och det är ju intressant. Hur ska man ta, är det en smekmånad eller hur ska man tolka de här siffrorna? För det är ändå tydligt skutt upp även för partiet.
Jag tror verkligen att det är en smekmånad, men jag tror också att den kan bli långvarig. Hon är oväntat populär. Alltså, Magdalena Andersson är ju inte någon folklig typ överhuvudtaget. Hon är stram.
Eller är det
strikt.
Precis det hon är?
Ja, på så sätt så blir man kanske folklig i Sverige. Just den här seriösa, oglamorösa framtoningen som hon har går helt uppenbart hem, och alla vet att hon är en kompetent, har varit en kompetent finansminister i alla år och så vidare. Och så spelar det säkert in att hon är den första kvinnliga statsministern, tror jag i alla fall. Så att, och sen det här budskapet hon har kört med då i början, att hon ska ta itu med kriminaliteten och segregationen, där kan hon i och för sig då tappa en del trovärdighet, tror jag, när det nu visar sig att hon har anlitat den här städfirman som då i sin tur...
Det finns en del stenar att vända på i den historien. Eller det finns en del stenar som kunde ha vänts för att undvika historien.
Nu kommer väl då den tyngsta skuggan att falla på Säpo kanske ändå, va? Så att det är ju möjligt att hon glider någorlunda helskinnad ur detta trots allt. Men ja, det återstår att se.
Vidare så mindre muntert är det ju för... huvudkonkurrenten, i alla fall om statsministerposten, Moderaterna, som jag har haft en långsam men ändå tydligt positiv trend under lång tid, nästan 2 år, från årsskiftet 1920 fram till senhösten 21. Nu har Moderaterna substantiellt tappat i opinionen. Vi tittar på Novus mätning som gör ihop med Sveriges Television som publicerades här om veckan. Där har Moderaterna backat substantiellt till drygt 18% efter att ha varit uppe och varit på en 22-23 sådär, och varit ganska nöjda med tillvaron. Nu är man efter Sverigedemokraterna i sammanvägningen. Vad är det som är problemet?
Ja, det är ju uppenbart att någonting måste hända i alla fall, va? Och det kan ju gå ganska fort i det partiet också för partiledarna att tappa greppet. Har vi ju sett exempel på tidigare. Så att Kristersson, han måste ju snabbt upp på banan här, eller hur?
Ja, frågan är ju vad han ska göra. Moderaterna är ju i ett lite märkligt läge där att man har rätt gott förtroende på tunga sakområden. Vi har pratat tidigare om att man har en gynnsam agenda med energifrågan där man har ett starkt förtroende. Lag och ordning med gängkriminalitet där Moderaterna också bra siffror. Man upplever nog en viss frustration i det här, att man tycker sig ha ett politiskt erbjudande med genklang, men likväl så lyfter det inte. Och det lyfter heller inte för det samlade laget. Sverigedemokraterna går framåt något. Kristdemokraterna ser ut att inte hamna vid 4%-spärren, men det samlade det högerblocket har ju väldigt svårt att få grepp om opinionen.
Ja, men absolut. Imorgon är det ju nu då den första partiledardebatten där Magdalena Andersson ska medverka, och det kommer ju bli jätteintressant. Både Kristersson och Andersson är ju väldigt skickliga debattörer, så det ska bli spännande att följa den. Och precis som du sa då, så har ju Moderaterna det ganska väl förspänt egentligen kring ämnen som är på tapeten nu. Det är det här med Ryssland och Ukraina, eventuellt kanske en spirande NATO-debatt, eller vad tror du om det?
Ja, den opinionen, alltså det är tveklöst så att det säkerhetspolitiska läget gör frågan aktuell, men det är ju samtidigt förtvivlat svårt för NATO att lyfta som en raket i svensk opinion. Det är ju jämnare nu, och det har ju skett ett lyft, men det är ju långt ifrån någon majoritet som vill gå med i NATO som valvinnarfråga, vet du tusan.
Men om det nu händer grejer och ryssarna agerar här mot Ukraina och hoten skärps mot omvärlden?
Ja, en möjlig effekt av det är väl att det blir någon form av pandemi. Alltså, vad ska vi säga? Skarpt läge tenderar väl att gynna de partierna som folk söker sig till i kris. Det är väl då delvis Moderaterna, men också Socialdemokraterna. Man skulle ju kunna tänka sig en sån effekt. Jag är väl lite tveksam till om en rysk aggression i Ukraina verkligen är det som får vågskålen att tippa över till höger.
Du var säkert rätt. Men nu var det ännu en dödsskjutning igår. Det skjuts fortsatt i Sverige. Det är rekordhöga elpriser. Elräkningarna börjar komma. Och högerpartierna går ju fram med kärnkraftsvänlig attityd. Och ovanpå detta då Magdalena Anderssons städskandal. Så att jag tänker att läget inför den här debatten kunde ju varit sämre.
Ja, det kunde ju det. Samtidigt så kunde det knappast varit mer frustrerande, tänker jag, just för att det är så många stjärnor som borde stå rätt för en opposition i det här skedet. Men istället så är det som att vinden bara blåser någon annanstans likväl.
Är det kört, tror du, för dem?
Det ska man ju inte säga. Då blir man Sören Holmberg och får äta upp det i 15 år. Han sa ju att alliansen var rökt hösten 2007. Det var de ju, skulle man ju kunna hävda att de var, eftersom förr eller senare är vi alla rökta. Men det är väl, just nu är det svårt att se hur, just eftersom det är inte bara det partiopinionsläget, utan det är just det här med Magdalena Anderssons oerhört starka övertag i frågan om vem man vill ha som statsminister i ett val som det kommer att bli med väldigt otydliga alternativ. Nej, Socialdemokraterna har inget regeringsunderlag, men motsidan är å andra sidan helt oprövad. Det finns stora osäkerheter kopplat till vad betyder sverigedemokratiskt inflytande, vad betyder det att det blir en högerregering i så fall i en komposition som ingen förut har sett. Magdalena Andersson har ju fördelen av att leda den regering som faktiskt sitter och kan visa på att ja, det kanske inte går så bra, men himlen har inte rasat in. Just nu är det knepigt att se hur de personerna som just nu leder alternativet ska kunna vända det här. Men osvuret är naturligtvis bäst, och som städskandalen visar är ju agendan långt ifrån given. Saker
kan
hända.
Det kan bli X-faktorer, ja.
Ja, verkligen.
Mm. Sen ska man ju komma ihåg att det är fortfarande ganska stor osämja i hennes regeringsunderlag, så är det ju. Så
är det. En X-faktor som vi har pratat om och som många har pratat om är ju Centerpartiet, om vi ska gå in på dem här, för det är ju lite intressanta rörelser som sker även där. Den uppenbara X-faktorn skulle ju vara att Centerpartiet omprövade sitt stöd till en socialdemokratisk statsminister. Det skulle ju förändra förutsättningarna fullständigt. Nu har ju Centerpartiet upplevt en väljarrekyl. Man har ju fått en ganska kraftig smäll efter att man valde att inte stödja budgeten.
Och det har gått lite under radarn. Det har inte uppmärksammat så mycket, men de har ju faktiskt tappat efter att ha legat väldigt stabilt på 8 och ibland över det, 8%.
Ja, 8, 9, 10 ibland.
Ja, faktiskt. Så har de nu hamnat nere på 6,7, såg jag någon mätning.
Ja, det var nu senaste Novusmätningen, och det är en trend som har varit nedåtgående ända sedan turbulensen där under november, där man helt enkelt tappar väljare, men inte höger ut utan vänster ut. Och det är ju något som man tänker spontant kommer att stärka de S-vänliga krafterna i Centerpartiet snarare än tvärtom, i alla fall på kort sikt.
Ja, därför att Centerpartiet helt enkelt släppte fram en budget som var förhandlad med Sverigedemokraterna och som de står bakom då. Det fick ju Miljöpartiet att lämna regeringen. De blev ju fruktansvärt upprörda både över Centerpartiets agerande där, men också över att Socialdemokraterna ville fortsätta att regera på en högerbudget då. Så det blev ju väldigt uppmärksammat, och där tror jag att Centerpartiet tappade en del.
Det är ju svårt att se någon annan förklaring till. Just som du säger så har man legat väldigt stabilt under väldigt lång tid, men nu ser man att det helt enkelt går neråt, och det är...
Men jag tror att det kan finnas en annan förklaring också. Det är att de här unga, urbana, välutbildade kvinnorna som har valt Centerpartiet för Annie Lööf som person, och naturligtvis också för hennes motstånd mot Sverigedemokraterna i och för sig, men valt henne och Centerpartiet, de kan nu lockas av Magdalena Andersson som person, skulle jag tro. Alltså att hon kan säkert vara attraktiv för den väljargruppen, eller hur?
Ja, identitetspolitiskt så är det ju rakt i målgruppen. Kanske till skillnad från Stefan Löfven, som ju symboliserade en annan typ av socialdemokrati än vad Magdalena Andersson gör, kanske.
Verkligen.
I alla fall som person och till sin bakgrund. Vi får se vad Centerpartiets nedåtgående leder till och hur länge det fortsätter. Det där är ju intressant. Vi var inne på det i vårt sista avsnitt 2021, i våra prognoser för framtiden, att det här skulle ske, att det skulle förstärkas och sen få effekten att man tydligare positionerar sig som ett parti i det rödgröna laget, trots att man inne i längsta inte har velat göra det.
Nej, och de kanske kommer fortsätta att prata om den breda mitten. Och det är en jobbig situation för dem, därför att alla andra har ju förstått att man måste välja sida. Man måste välja det ena laget. Antingen så tar man stöd av Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. De har ju i praktiken gjort det valet i och med att de har släppt fram socialdemokratiska statsministrar nu flera gånger. Men de låtsas ju fortfarande att det finns en... någon slags mittenlösning här.
Ja, vi får se hur länge. I övrigt kan vi ju konstatera att det är fortsatt inte särskilt kul att tillhöra Liberalerna eller Miljöpartiet. Tråkigast som vanligt i Liberalerna, 2,2% i senaste Novus. Där ska det ju till ytterligare ett mirakel. Och Miljöpartiet något högre, men det är ju absolut ingen positiv effekt av att lämna regeringen, så mycket kan man konstatera.
Nej, inte än så länge i alla fall.
Nej. Vi får se, det återstår ännu 9 månader så där, av, eller är det 8?
Oj, det är den 11 september.
Ja, det är 8 månader. Mm. Ja, det är exakt 8 månader faktiskt. 8 månader till valet, många opinionsmätningar innan dess. Vi får se om det här förändras på något avgörande vis. Ja, lite i skymundan av mycket annat, eller tvärtom beroende på hur man ser det, så kom ett nytt paket av så kallade coronarestriktioner igår måndag. Det var tredje gången på en dryg månad som regeringen och Folkhälsomyndigheten och den här gången även Socialstyrelsen stod och presenterade ett omfattande paket med inskränkningar i samhällslivet. Den här gången handlade det bland annat om en gräns på 500 personer på alla typer av evenemang, att krogar ska stänga klockan 23. Vaccinpass var en stor debatt, är väl delvis fortfarande, men i praktiken har det ju inte blivit någon väldigt stor sak. Nu är det som att den idén har lite grann lagts i en skrivbordslåda och man har gått vidare, Helena.
Ja, men precis, och det har ju riktats rätt mycket kritik nu mot det då. Till exempel så hörde jag att Annie Lööf sa att det var helt obegripligt det här att man inte, att man liksom inför en massa restriktioner istället för att satsa på att fler blir vaccinerade och använder sig av vaccinpassen och så vidare. Man menar ju då från Centerpartiets sida att restriktionerna måste hävas när minst 50% har fått tredje dosen. Och
Liberalerna var väldigt tydligt ute också med kritik på samma linje. Vänsterpartiet var väl lite mer avvaktande till restriktionerna som sådana, men lyfte kritik mot att man snart 2 år in i pandemin har, ja, att det fortfarande bara är restriktioner man pratar om, däremot inte hur man kan stärka vården.
Nej, de menar väl att det här är någonting som vi får leva med och att det är uppenbart att man måste se till att det blir fler vårdplatser och så vidare.
Ja, för det som var lite flagrant ändå den här gången i just detta paket av lite lösryckta och snabbt ihoprafsade åtgärder, det som stack ut var ju motiveringen, att man betonade att det handlade om det samlade trycket på sjukvården, inte bara covid-19 då, eller kanske ens främst, utan också effekten av influensa och RS-virus och i praktiken alla andra åkommor som kan skicka någon till vårdapparaten. Och det är ju någonting nytt som öppnar dörrar som man börjar bli lite konfunderad kring hur de ska kunna stängas igen.
Absolut, och det som jag tycker är intressant nu, för nu har det ju varit en ganska lång tid av att man inte har ifrågasatt regeringens åtgärder. Det har ju varit stillestånd i den debatten ända sedan, kan man säga, våren 2020.
Ja, det har kommit lite vågor av invändningar, men de har ebbat ut ganska snabbt.
Ja, det har varit ganska milt tonläge, måste man ju ändå säga. Men nu tycker jag att man märker att debattörer och andra alltså reagerar och börjar fundera över hur går det egentligen med friheten framöver. Eller hur?
Ja, just för att man nu har öppnat även de dörrarna till att börja införa kraftiga restriktioner med hänvisning till andra åkommor än just covid-19. Det blir ju lite svårt att se hur man ska då plötsligt säga att nu struntar vi trycket på vården. Alltså, tryck på vården har det ju varit tidigare, och det är mycket möjligt att den här smittspridningen vi har nu i det här skedet kommer att leda till en belastning som är ohållbar då. Det får vi väl se. Men det är som att den här typen av verktygslåda har ju inte varit aktuell tidigare. Fram till pandemiutbrottet, fram till mars 2020.
Ja, det är något helt nytt.
Ja, så var det ju ingen som pratade eller ens tänkte på det här. Det hände ju många gånger att det var rubriker om att nu är det väldigt hård belastning i vården. Det var väl till och med så att någon överläkare då var ute i tidningen och pratade om och sa att bli för helvete inte sjuk nu. Vi har inte plats. Oj då, tänkte folk, och det ska jag inte bli. Och sen gick livet vidare och ingen tänkte mer på det.
Nej, det kommer nog bli det kommer nog bli en debatt nu om att man är kanske på ett sluttande plan här, om det ska bli i framtiden så att en allvarlig influensa till exempel ska föranleda restriktioner. Det vill nog de flesta inte se.
Nej, och det kommer ju kräva att man vid någon punkt drar ett streck i sanden och säger att nu är det över. En annan intressant sak, om vi nu tänker att det här ska fortsätta en tid, är ju hur vi på 2 år tycks ha lärt oss väldigt lite. Alltså de här restriktionerna som man inför är ju överhuvudtaget inte utvärderade. Ingen vet om det ens går att mäta vad det spelar för roll att stänga klockan 23 eller 22. Man försöker inte ens argumentera för det, utan det handlar mer om att någon allmän minskning av antalet kontakter och en signal om en annan typ av beteende. Men en annan sak som jag tycker har varit lite underdiskuterad är hur vi för andra gången har gått in i hur vi har både sommaren 2020 och sommaren 2021 så har vi haft ganska hårda restriktioner i kraft, trots att vi inte i princip har haft någon smittspridning. Bägge åren har vi sedan successivt släppt restriktionerna under hösten för att sedan i panik, för att sedan i panik dra i någon form av nödbroms när det här, som många sa från början, är att säsongsvirus slår till igen. Det är ett agerande som med facit i hand framstår ganska märkligt, och man kan ju då ifrågasätta hur nödvändigt det var att ha så mycket restriktioner i kraft under så många månader när smittspridningen var så väldigt låg. Det tror jag är något som kommer att komma i debatten efterhand, och jag tror kanske att man, om man inte vill göra om det misstaget för en tredje gång, så borde man nog kanske inte lägga en halvårsplan nu för att sen släppa det i augusti, september.
Har det inte varit väldigt många logiska vurpor i detta som vid en framtida utvärdering, eventuell utvärdering, kommer att visa det här var lite konstigt. Nog.
En noterbar sak bara politiskt innan vi slutar är ju hur tyst det har varit, åtminstone än så länge, från den huvudsakliga oppositionen, som vi kan kalla den så. Jag undersökte saken när vi gick in till den här inspelningen, då hade det fortfarande inte sagts ett knyst från Moderaternas officiella konton eller från partiledningen. Det gått ett dygn efter att regeringen tillkännagav de här ganska kraftiga inskränkningarna. Ingenting därifrån. Sverigedemokraterna, officiella konton, partiledning, ingenting. Någon form av ambivalent kommentar från en socialpolitisk talesperson är det vi hittar. Kristdemokraterna, mycket lite därifrån också. Sitter man och funderar på vad man tycker om det här fortfarande, eller vad tror du, Helena?
Jag funderar på om Moderaterna kanske blev brända av att de utsattes för lite hånskratt när de för någon månad sedan föreslog att man ska ha vaccinpass vid samlingar ner till 0 personer för att vistas i offentligheten. Jag vet inte, men det där kan de kanske ha blivit lite skrämda av reaktionerna på.
Möjligt, vi får se. Frågan lär ju inte försvinna i första taget, tyvärr. Vi följer den, vi följer alla andra frågor. Tack för att ni var med under denna säsongspremiär av Politikrummet. Och tack till dig, Helena.
Tack snälla du själv.
Nästa vecka är vi tillbaka som vanligt. Då är det tisdag igen, det blir alltid en tisdag. Och då är vi här i Politikrummet från Expressen. Tack för att ni var med idag alltså. Hej, hej.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen.